God morgon. Att växa i tro är ämnet idag. Ska vi stå upp tillsammans? Fader i himlen, tack att du har dragit in oss i din sons rike, Herre. Din sons underbara rike, och du har satt ditt paraply över oss, och du bevarar oss under det här paraplyet. Tack att du har våra liv i din hand, Herre, vår församling i din hand, att du är så stark att ingenting kan förstöra för dig, Herre. I Jesu namn, amen. Varsågoda och sitt. För några år sedan, typ 10 år sedan eller sånt där, så läste jag tog ett sabbatsår och läste på Teologiska högskolan. Den här liberala pastorsutbildningen som låg bredvid folkhögskolan där jag jobbade. Och vi hade en kurs om evangelierna. Och då så skulle man göra en tolkning, man skulle liksom ta en text och så jobba väldigt noga med den på alla sätt och vis, med alla de metoder som finns till hands. Och jag tänkte, jag måste liksom använda det här till något bra. Så tänkte jag, det här med tro har jag alltid gått omkring och haft problem med att förstå. Alltså just när Jesus pratar om att tro när ni ber. Tro så ska ni få vad ni ber om, såna här saker. Jag tänkte, nu ska jag ta det här tillfället och reda ut det här. Och så skrev jag en tolkning då på detta. Och det blev bra. Det blev väldigt bra. Det var väldigt roligt att få liksom komma fram till en slutsats om det här. Och den här predikan idag, och även det som jag har sagt förut, grundar sig på det här. Men det jag upptäckte i det här arbetet som jag gjorde var att för Jesus var tilliten till Gud väldigt viktig. Alltså han var ju så frustrerad ibland över lärjungarna som inte fattade liksom att Gud är något att lita på. Så. Och det bara framträdde för mig i det här arbetet att oj, vad det här är viktigt för Jesus och för Gud. Och det är därför som jag tänkte idag att vi ska ha det här ämnet att växa i tro. Och som vi vet så kan det här ofta få sig att knyta sig i magen på oss. För vi känner ibland att vår tro inte räcker till. Och att det är svårt att tro så där som man borde. Och förra gången jag predikade så tog vi upp det här. Och jag sa att ofta är det kopplat till att vi tror att vi, om jag tror så får jag det exakt som jag ber om. Och då sa vi det att nej, men när vi tror så litar vi också på att Gud ska lösa situationen så som han finner bäst. Därför att vår svaghet ligger inte bara i vår kraft, utan också i vårt förstånd. Och vi fattar inte hur saker borde lösas. Den tanken, förra predikan, är så viktig om du känner att det krampar sig i magen på dig när du hör detta med tro. Så jag vet inte, jag hoppas den finns ute på någon webbsida eller så om ni missade den. Så om vi släpper allt det här liksom, jag har så svårt att tro grejen. Och så liksom blickar vi framåt här och försöker se vad Jesus menade när han hade den här betoningen på tro. Och skälet är att Bibeln lägger den här betoningen på att växa i tro. Den finns ju där och säger, det här är vad Gud har för dig. Det här är vägen framåt för dig. Att du ska växa i din tillit till Gud. Matteus evangeliet har den här temat på ett speciellt sätt. Och det är därför vi kommer att utgå ifrån texter i Matteus evangelium. Och den använder ord som, alltså den Matteus, han liksom lägger in saker i texten sådär som, så när man jämför med de andra evangelierna, som till exempel så säger han ibland att lärjungarna har liten tro, eller att de är trosvaga som Bibel 2000 ersätter, eller att de är klentrogna 1917. Alltså att Jesus frustreras över att deras tro är så svag. Och så jämför han då med en tro som är stark. Och den här starka tron som jag vill idag lyfta fram, utan att ni för den skull ska känna liksom, oj, det här var jobbigt. Så om vi släpper jobbighetskänslorna och så ska vi försöka komma fram till vad Jesus menade. Kom ihåg att en liten tro är bra. En stor tro är bättre. En liten tro, en svag tro, är en tro som inte har hunnit växa än. Men den kan växa och bli stark. Så ha den liksom det perspektivet så. Vad är en stark tro? Vad är det som Gud tänker sig för oss som han vill att vi ska växa till? Hur ser en stark tro ut? Det som blev så tydligt när man började läsa Matteus-texterna var att människor som hade en stark tro reagerade med tillförsikt och förtröstan på Gud när de mötte svårigheter. Ska vi se här. En stark tro reagerar instinktivt, inte med rädsla, utan med tillförsikt och förtröstan på Gud när svårigheter uppenbarar sig. Det här är, jag tror att det här är kärnan i det som vi ska växa fram till. Det är nämligen så att när vi blir kristna, som jag bad i bönen innan, så kliver vi in under Guds paraply. Vi kliver in i det som Kolosserbrevet beskriver som Guds sons rike. Och där i det riket så har vi Jesus Kristus över oss som är kung. Och en kung är till för att beskydda och värna om dem i hans rike. Det här är liksom en bild av frälsningen som presenteras i Bibeln. Vi kliver in under Jesu Kristi beskydd och Jesus har fått all makt i himlen och på jorden av Gud Fader själv. Så. Och det är det här så att säga som blir vår nya plats. Och det är när vi börjar förstå det som vi instinktivt börjar reagera med förtröstan. När saker och svårigheter och såna här saker uppenbarar sig. Vi har den här tilltron på massa olika sätt i vardagslivet till människor och sådär. Gabriella nu, hon är iväg till gympahallen med massa barn och jag antar att hon har en massa äpplen med sig, för det brukar hon ha. Och jag litar ju på, jag är helt lugn med att hon inte kommer att tappa fattningen och börja kasta äpplen på barnen. Vilket jag då skulle göra. Men hon gör ju inte det för att jag känner henne och hon klarar av att ha massa barn omkring sig och samtidigt en påse med äpplen. Vi sätter oss i bilen och vi litar på bilen. Vi får inte hjärtklappning när vi börjar rulla iväg. Vi har en tro som instinktivt reagerar med tillförsikt på bilen eller på Gabriella när vi börjar någonting liksom sätter igång på det sättet. Så det här är liksom, det är en naturlig sak hos människan att inte få hjärtklappning i en viss situation när vi litar på det. Och det är det här som är den här starka tron som Gud längtar efter att vi ska ha till honom. Jag har inte det här. Min tro är inte så här. Om Gabriella kommer hem en dag så tittar hon allvarligt på mig och säger: Mark, vi måste prata om en grej, det har hänt något. Så fylls ju jag av skräck, av oro. Jag har en tro på Gud, för senare så börjar jag be till Gud över det som då har kommit fram. Men jag är inte instinktivt sån att jag bara tänker, ja men det här är lugnt, det här kommer Gud att ta hand om så. Så vi är alla i den här processen att växa mot den här starka tron. Men jag har träffat kristna som har en stark tro. Ofta äldre. Ofta kristna som har haft ett tufft liv, inte ett enkelt liv. Och jag kan sätta igång liksom och beklaga mig över någonting. Och direkt liksom bara så ser man hur det börjar lysa i ögonen på dem. Och så säger de så, ja men du, det här kommer ju Gud att ta hand om. Ska vi be tillsammans för det här? Jag har sett sådana som fejkar det här. För det är ganska vanligt att man liksom lägger sig till mitt beteende. För man har lärt sig det ifrån sitt sammanhang eller så. Men när det finns en livshistoria bakåt av att de har kämpat och upptäckt hur Gud har stått dem bi, så formar det här människan till att få den här starka tilliten till Gud. Och det är så underbart att träffa sådana människor. Så det här är inte, det är ingen omöjlighet. Det här är någonting som kan växa fram hos en i det här jordelivet. Så. Matteus evangeliet, den har då den här betoningen på olika sätt. Och den lyfter fram en person som har en stark tro. En förebild för oss. Målet lite grann idag, det är att måla upp det här. Vart vi är på väg, vad Gud har tänkt sig för oss. Och den största förebilden här, det är ju faktiskt Jesus. Det är väl bra att vi har Jesus som förebild. Matteus 8:23-26. Det här är en sån här text där Matteus har liksom tryckt in det här med liten tro-grejen då. Så vi kommer att få komma i kontakt med det också här. Matteus 8:23-26. Och jag läser från Nu-bibeln som är en alldeles ypperlig ny översättning. Om ni inte har den så skaffa den. Jag har läst den nu några månader och tycker den är väldigt bra. Sedan steg Jesus i en båt och åkte över sjön tillsammans med sina lärjungar. Och plötsligt blåste en fruktansvärd storm upp med höga vågor som slog in över båten. Men Jesus sov. Jaha, okej. Okay. Då gick hans lärjungar fram till honom och väckte honom och sa: Herre, rädda oss, vi förgås. Men Jesus svarade: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig upp och talade strängt till vinden och sjön. Och det blev alldeles lugnt. En härlig så här typisk söndagsskoletext som vi alla har kommit i kontakt med i vår uppväxt. Men det här skrevs till vuxna. Och vad ville Matteus att de vuxna skulle förstå? Jo, att vi har en man, dödlig, Jesus Kristus, som faktiskt kunde drunkna för han blev i korsfäst, så han var ju alltså en dödlig människa som är trött efter sin prik och någonting, vad de nu har gjort för någonting, och så ska de åka över den här stora sjön. Någon som åkte över den här sjön någon gång, Galileiska sjön, den är ganska stor, va? Det tar några timmar säkert om man ror, kan jag tänka mig. Och så blåser den här fruktansvärda stormen upp och Jesus har då somnat på durken. Jag tror det heter durken, jag var tvungen att googla på det igår. Men själva botten liksom på sån här djup båt så ligger ju han då och sover. Och den här båten, den kränger ju och vattnet slår ju in över dem så. Så han blev ju blöt och så. Och han måste ju vakna till några gånger och insett att det är storm på gång. Och jag befinner mig i en båt byggd av stackars galileer som kanske inte bygger båtar så bra som många andra folk. Så. Den här båten kan sjunka. Men hans instinktiva reaktion är, ja men Gud kommer inte låta mig dö på den här sjön. Så somnar han om. Så han är kolugn inför det här. Och det här är ju det som Gud någonstans har för oss i framtiden. Det är det här han siktar på. Och så har vi då kontrasten då med lärjungarna som också har tro. Därför att de säger, Herre rädda oss, vi förgås. Men den är ju fylld av rädsla. Deras omedelbara reaktion är ju rädsla. Deras instinkt är rädsla. Och så reser sig Jesus upp och så talar han till vinden och lägger sig och så vidare. Men vi har den här kontrasten då mellan två sorts tro. Vi har Jesus som har en stark tro och så har vi lärjungarna som har en tro som har tillfälle att växa. För att då omskriva det med bra ord så. Samma kapitel. Vi ska inte läsa det direkt, men jag ska referera till det. Vi har en romersk officerare som kommer till Jesus och han har en tjänare som är sjuk och i svåra plågor. Han säger, Jesus, du måste hjälpa mig. Och den här romaren tror ju då på Gud. Han är ju en gudfruktig hedning som det heter. Men han är inte omskuren. Hans hem är fortfarande ett hedna hem, så att säga. Och han vet ju att Jesus skulle bli oren enligt den judiska lagen om han gick in där då. Så Jesus, det är ganska roligt för Jesus säger, okej, jag ska hjälpa dig. Jag ska bota din tjänare. Kom så går vi, säger Jesus. Och han säger, nej, det är lugnt. Jag vill inte utsätta dig för det här med orenhet och det här som blir konsekvensen om du går in. Utan säg bara ett ord så kommer han att bli frisk. Och så står att Jesus häpnade. Alltså samma ord som står om folk som ser Jesus bota människor. Står om Jesus. Att han står där och gapar inför den här romerska officeren. Därför att han säger det räcker med att du säger ett ord. Så blir han frisk. Och så hänvisar han då till att han själv är en officerare som kan ge order och de åtföljs. Så självklart så kan Jesus göra det. En till exempel på någon som instinktivt förstår att den här Jesus kan definitivt bota sjuka på avstånd. Inga problem. Och kan vila i det så. Sista exemplet i kapitel 14, vers 22, det är ju den här kända berättelsen om hur det är. På nytt så är de ute på sjön och det står, eller det är i alla fall motvind. Och Petrus och lärjungarna är själva. Och de kommer ingen vart och så kommer Jesus plötsligt gående på vattnet. Och Petrus tar ett steg ut ur båten. Det är ju tro, definitivt. Och börjar gå på vatten. Men sen när han plötsligt tittar på sjön så instinktivt så fylls han av rädsla. Och så börjar han sjunka och ropar till Jesus. Så han har ju tro fortfarande. Och Jesus plockar upp honom så. Så här har vi liksom tre exempel där de här kontrasterna kommer fram i Matteus. Och det finns ännu fler sen också om man vill. Men förstår ni lite skillnaden då mellan en tro som inte är så stark men den är bra. Men en tro som har växt sig stark. Som precis som jag instinktivt litar på att Gabriella inte bombarderar barn med äpplen. Så tänk om jag instinktivt kunde reagera med att Gud kommer ta hand om det här på sitt sätt. Det är liksom tron som vi är på väg att växa fram emot. Och skälet till att jag säger det här är att det är bra att vi förstår vad Guds plan är med oss. För då förstår vi hur han agerar med oss. Varför vi ibland utsätts för saker. Vi kommer komma fram till det senare. Men det hjälper oss att förstå Gud när vi förstår att han vill att vi ska växa i tro på det här sättet. Okej, instinktivt. Vi hade det här fina ordet instinktivt här. Jag tycker det är viktigt. Det här är viktigt, instinktivgrejen, därför att det betyder att vi inte kan rå för att vi fylls av rädsla. När Gabriella kommer hem och säger det har hänt något och jag fylls av rädsla, så anklagar inte Gud mig för varför fylldes du av rädsla? Varför trodde du inte på mig? Därför att det är instinktivt hur vi reagerar. Det finns människor som är rädda för spindlar. Men jag skulle ropa, det står en stor spindel på väggen. Jag tänkte göra det som en kupp liksom. Och så skulle, vet jag att flera skulle liksom rycka till och titta bort mot väggen. Men jag vill inte utsätta er för det. Så. Därför att instinktivt så fylls kroppen av adrenalin. Liksom. Det här är någonting som jag måste vara på spänning för. Så, va? Vi rår inte för det. När Petrus tittar på vågorna och fylls av rädsla, och Jesus sen säger, åh, varför har du så svag tro? Eller så liten tro? Så var inte det en anklagelse för att han i den sekunden inte hade en stark tro. Varför tryckte du inte bort rädslan? Och det här det blev ofta fel i historien. När vi tänkte att vi måste ha en stark tro. För vi tänkte att det är något jag kan klämma fram. Men vi kan inte klämma kring våra instinkter. De bara händer. Om jag blir rädd för någonting så är det ju inte... Jag har ju inte valt att bli rädd. Det bara händer. Och det här rår vi inte på. Och det här är en viktig insikt för att slippa den här självfördömelsen. När vi känner att varför tror jag inte mer på Gud än vad jag gör? Men vi rår ju inte på de här instinkterna. De bara händer. Och det vet Gud. Han anklagar oss inte för det. Vi kan inte klämma fram stark tro. Om jag har problem med att lita på Gabriella och äpplen och barn, så kan inte jag klämma fram att jag litar på henne och att pulsen sänks. Va? Det bara är så. Jag har den reaktionen inför Gabriella, barn och äpplen. Liksom, så. Så frågan blir då, hur kan jag växa i tro? Alltså problemet med Petrus när han såg vattnet och vågorna började sjunka var inte att han då inte klämde fram stark tro. Det som Jesus var lite ledsen över var att han fram tills dess inte hade växt i tro, så att när det väl gällde att han skulle reagera med tillit. Det är processen innan där som Jesus kanske var lite fundersam över. Men inte just där, för där hade han ju chanslös. Så hur växer vi i tro? Det här är ju egentligen är det väldigt likt hur det är med människor och så. Va? Hur vi litar på människor. Vad händer när vi inte litar på en människa fast vi borde lita på en människa? När jag och Gabriella var nygifta, så jag är ju 6 år äldre än henne ungefär, så jag hade ju haft körkort ett tag. Men hon hade ännu inte körkort. Så vi kom ju fram till att det är väl bra om hon har körkort. Jag var kanske 29 och hon var kanske 22, 23, något sånt där. Och så skulle jag ju då vara övningsköra med Gabriella. Och vi sa ju det efteråt, att har vårt äktenskap klarat det här, så klarar det precis vad som helst. För att sätta sig i en bil med en liten 22-årig flicksnärta, så att säga. Hon är inte här, så jag kanske kan säga så. Som liksom ska börja hålla i ratten och ut i trafiken liksom där. I Östersund har ju typ snö och is jämnt. Så det var ju halt och sådär. Och så ska vi liksom, jag sitter där bredvid henne. Jag har inte något dubbelkommando och inga extra bromsar eller någonting. Så jag tittar ju överallt, liksom alla döda vinklar som finns. För att vi inte ska vara med om en bilolycka. Jag minns särskilt en gång, hon skulle göra en högersväng. Och vad gör hon? Ja, och det är en sån här högersvängsfil. Fint och bra sådär. Hon svänger ut till vänster för att ta ut svängen. Och bilar bakom tutar och Det var väldigt nära där ett tag. Men hon lär sig så småningom. Alltså, så där var ju rädslan befogad. Men hon lär sig så småningom köra bil. Hon tar ju lektioner också och gör uppkörningen. Hon bad mig särskilt säga att hon klarade ju första uppkörningen då. Vilket jag inte gjorde. Jag har tillåtelse att berätta den här historien. Och så efteråt, när hon sen kör och har körkort och är legitimerad bilförare, så kan jag ju fortfarande inte lita på henne. Jag sitter ju fortfarande där och tittar på de döda vinklarna och ropar ut saker liksom, och hon blir jättenervös av att jag sitter bredvid så. Och här var jag i ett läge där jag var ju tvungen att lära mig att lita på någon som faktiskt var pålitlig. Så vi var ju i den här situationen som Petrus och lärjungarna var med Jesus och Gud och så va. Jag var ju tvungen att få en stark tro på Gabriellas bilkörning. Så, för jag hade ju inte det. Men hon var ju pålitlig, det hade ju staten sagt liksom. Så hur kan vi växa i vår tro och vår tillit? Nu kommer vi till det ni ska komma ihåg då. Hur växer jag i min tro? För ni känner igen situationen va? Vi ställs inför saker, vi reagerar med rädsla. Hur kan vi växa i tilliten till Gud? Det här är några tips. Jag säger inte att det här är medicinen absolutus, men så här upplever jag att det kan gå till. Jag märker i mitt eget liv, eftersom jag har en svag tro, att jag måste träna mig i att lita på Gud. Jag är kanske till och med lite extra neurotisk, så lite extra orolig för saker. Och jag måste medvetet, metodiskt sätta mig ner, koncentrera mig och säga: Gud, jag lägger det här i din hand nu. Du har makten, du har kraften, du vet vad du håller på med. Jag lägger den här situationen i din hand nu. Be jag till Gud. Medvetet, koncentrera, inte snabbt i förbifarten. Inte som en snabb blänkare så här, utan jag sätter mig och fokuserar i vördnad inför Gud och medvetet lägger saker i hans händer. Och jag gör det med enklare saker. Jag tror att det finns något i detta, att vi lägger enklare saker i Guds hand. Och när Gud sen tar hand om det, så ser vi det och vår tro växer. Alltså det kan vara ganska så här, okej, Ellen ska ha en uppspelning idag med cellon. Jag ber Gud att du ska låta henne spela på ett bra sätt. Att det ska få bli en stärkande spelning för henne och sådär. Och sen så i efterhand kan jag säga, det här gick ju bra och jag kan tacka Gud. Och så växer min tro. Baby steps liksom. Ta små steg mot det här. Men att börja vänja sig vid att lägga hela sitt liv i Guds hand är ett sätt att träna upp den här tron. Och det där de här trosmänniskorna finns som liksom är så jobbiga, för de lägger allt i Guds hand liksom, och är så här lyckliga över att Gud tar hand om allting. Så där, va? Vi kan inte bara lägga de stora grejerna, för då är det liksom, där kommer vi inte tro särskilt starkt. Så. Men de små grejerna, alltså, och så sakta men säkert så börjar det byggas upp en tro. Den förstod ni va? Det här är det som jag predikade om i förra predikan. Att se och erkänna Guds rätt att agera efter hans egna tycke. När jag ber att Gud ska låta det bli en bra spelning för Ellen med hennes cello, om hon sen spelar falskt och det går åt skogen och hon kommer hem och gråter, om hon nu skulle göra det, jag får inte prata om henne i predikan, säger hon, så blir det inte min reaktion att oj, Gud misslyckades, utan det blir, aha, Gud väljer att höra min bön och reagera på den på ett annat sätt än vad jag tycker. För Gud har en mycket större bild av det. Det här tror jag är en kärngrej för många. Att inte koppla ihop tron med den utdelning vi tycker den borde ge. Utan inse att Gud är större. Han ser större. Gud kommer, vi har ingen rätt att diktera för Gud vad som är sant och falskt, vad han borde göra och inte borde göra. Det vi ska tro på är att vi är under Guds paraply och Gud har makten och kraften att kunna rodda som han finner bäst. Och ibland blir inte det som vi ber om. Det här tror jag är en kärngrej faktiskt. Tacksägelse har jag skrivit, att i efterhand identifiera vad Gud gjorde. Det här att vi ofta är människor som liksom ser framåt hela tiden och ber om saker. Men de tittar aldrig tillbaka. Hur gjorde Gud sen när jag bad om det här? Det här att i efterhand se, wow, har Gud gjort det här i mitt liv? Ja, det var inte det jag bad om, men det blir vi mycket bättre. Att på det här sättet i efterhand identifiera vad Gud har gjort stärker tron otroligt mycket och skapar den här visdomen hos kristna som vi behöver. Där vi liksom bara, wow, Gud är ju så mycket större än vad jag tänkte. Det blev ju så bra, men det var inte precis det jag bad om. Det stärker punkt 2, tron där. Att i efterhand se, och ibland så tar det 20 år. Ibland tar det 2 år, ibland tar det en månad. Men att i efterhand se, så här blev det. Och tacksägelse tror jag är till för det här. Alltså när vi ser tacksägelsesalmer. När vi ser hur tacksägelse förekommer på massa platser i Bibeln. Så tror jag att det är det här erkännandet av att wow. Gud, du hörde vår bön. Och vår tro stärks därför att jag efterhand ser vad Gud gjorde så. Om vi förstår Gud så kommer vi bättre att förstå varför han gör som han gör. Gud är inte passiv, han är en ytterst aktiv Gud. Gud är ännu mer aktiv efter Jesus än före Jesus. Därför att han satte igång sitt rike, sin regering, sitt härskande i och med att han satte Jesus som kung. Gud är fruktansvärt aktiv just nu. Han är på gång och han håller på att bygga upp riket då inför för Jesu återkomst och så vidare. Men om vi inte förstår Gud så ser vi inte det här. Jag skrev så här, att förstå Gud bättre genom Guds ord. Jag skrev här, att ta till sig Bibelns teologi om Gud. Alltså teologin är till för att skapa förståelse av Gud. Och när vi förstår Gud, då litar vi på honom. Jag försöker hitta någon så här mänsklig liknelse. Liksom. Men det är ofta så här... Att vi kan få misstro mot en människa för vi inte förstår dem så. Men det är lite sådär, efter många års äktenskap men varför gör Gabriella på det där sättet? Ja, men jag har ju börjat förstå nu. Ja, men hon vet ju vad hon håller på med. Jag fattar ju inte det, men hon vet ju fortfarande vad hon håller på med så. Så när jag börjar förstå henne så växer ju tilliten då till henne så. Och till slut, tro handlar inte bara om bön, utan det handlar om hur vi formar våra liv, församlingens liv, det vi håller på med, hur pass mycket räknar vi med Gud? Och hur pass mycket sätter vi vår tillit till mänsklig förmåga? Det här, jag skulle säga... När jag ser trenderna inom frikyrkan så får jag känslan av att tron är väldigt liten. Därför att vi liksom hoppar på det här med beteenden och trender och det är saker som kommer från olika länder och inspirerar oss. Wow, vi testar det här nu liksom. Vi måste få in människor i kyrkan så vi testar det här istället liksom. Ja, fast när jag läser kyrkohistoria och ser hur Gud har agerat så har ju Gud ofta agerat med misslyckade människor. Det fanns en predikant som hette Jonathan Edwards på 1700-talet. Det fanns i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet så fanns det två enorma väckelser i Amerika. Den första hette The First Awakening, det första uppvaknandet, och den andra hette The Second Awakening. Och Jonathan, var sitter du? Visst är Jonathan Edwards The First Awakening? Ja, jag tror det faktiskt. Och den här Jonathan Edwards, han var ju en torr, udda typ, en akademiker. Och han hade en ljus röst, så här. Och han var närsynt. Så när han predikade utan mikrofon och allt det här i såna här tält och sånt här, så höll han sitt manuskript framför ansiktet så ingen såg vad han gjorde. Och så höll han ett ljus bredvid för att kunna se bättre. Och så predikade han alltid samma predikan som hette ungefär Sinners in the hands of an angry God. Alltså syndare i händerna på en arg Gud. Det låter ju som en avhandling om helvetet liksom. Och så stod han och predikade samma sak varje gång. Otroligt låg liksom attraktionsfaktor över Jonathan Edwards. En riktig mes. Och det blev såna väckelser där han gick fram. För han litade ju inte på sin egen förmåga. Han litade ju på att Gud, om han vill ha väckelse så får Gud fixa väckelse. Så han bara åkte omkring och predikade. Och mängder av människor kom fram till botbänken. Och blev kristna så. I detta USA som höll på att bli väldigt avkristnat då vid det här tillfället. Då. Så att hur pass mycket räknar vi med Gud i församling? Ja, men vi hoppas att församlingen är kvar om 10 år. Ja, men om Gud vill ha kvar församlingen så kommer han ha kvar församlingen. Alltså hur pass mycket får det prägla våra val? Både personligt i det personliga livet och även i församlingslivet. Liksom. Var finns tron på att det är Guds församling i första hand? Att vi är Guds tjänare i första hand? Och så, va? Alltså att även där börja medvetet tänka. Det här tänker jag lita på Gud i. Så det här, jag tror att det finns säkert flera steg här. Men jag tror medvetet, metodiskt lägga saker i Guds hand, med i bön så. Att träna kroppen till att börja lägga av sig oro och rädslor. Så att kroppen kan börja slappna av. Att förstå att Gud kommer troligtvis att svara på det så som han tycker är bäst. Och det är underbart och bra och det är så härligt att jag slipper tala om för Gud hur han ska göra. För Gud kan så mycket mer än mig. Det är tillit i sig så. Att i efterhand se vad Gud har gjort i mitt liv, i andras liv, att läsa vittnesbördsböcker. Men läs Sebastian Staxets bok och fylls av tro. Så. Liksom att se, tacka för det och låta sig växa i tillit för Gud. Så. Att börja förstå Gud genom noggrant bibelstudium. För mig är det här... Jag har sett liksom när jag andra Korintherbrevet till exempel 3, 4, 5. Är det därför vi är med om det som vi är med om? Är det därför det går som det går? Är det därför Gud inte svarar som jag tänkte? Wow! Nu får ni gå hem och läsa andra Korintherbrevet 3, 4, 5. För jag tänker inte tala om vad som står där. Att liksom befria sig från tvivel genom att börja förstå Gud. Väldigt viktig grej. Och att till slut börja låta medvetet tron forma alla våra beslut. Hur räknar vi med Gud när vi fattar våra beslut? Oj, vad jag länge. Jag ska avsluta nu. Men det var inte så lång gudstjänst, var Martin. Det var inte så mycket grejer så jag predikade ganska länge. Jag hade större tro 2013 än 2014. När vi flyttade till Vetlanda ifrån Tensta och kunde gå ut på trappen liksom till vår villa där det fanns ingenting farligt alls. Ingen droghandel, ingen inga motorcyklar som körde väldigt fort genom lekparker och så vidare, som det var, och bilbränder och grejer som det var i Tensta, så började jag slappna av. Men jag tappade också min tro. Jag slutade lita på Gud. Jag började märka det, att jag litar ju inte. Jag reagerar ju inte instinktivt med tillit på det sätt som jag mer gjorde i Tensta. För där var jag van att gå ut utanför porten då till lägenheten där vi bodde. Och alltid ta en titt runt. Hur är läget på gården? Finns någon fara? Nej, det är okej. Nu kan barnen komma ut liksom. Och så kan vi gå till bilen och åka iväg till skolan. Så det var liksom en större fara. Och jag skulle vilja avsluta med att säga att tron växer genom svårigheter. Om du undrar varför jag är med om det här. Så varje svårighet är ett tillfälle för dig att utöva 1 och 2 och 3 och 4 och kanske 5. Så. Varje svårighet är ett tillfälle för dig att tänka att det här tänker jag lägga i Guds hand. Utan svårigheter växer vi ingenting. Vi blir bortskämda barnungar. Men med svårigheter så tränas vi i, eller vi får tillfälle att tränas i, att växa i den här tilliten till Gud. Så. Och så Paulus, han har ju en helt annan inställning till problem än vi har. Han bara, wow, svårigheter. Genom svårigheter så växer vi i uthållighet och så vidare. Så här långa listor med grejer som kommer fram genom svårigheter. Han bara, wow, nu får ni växa. Det är underbart liksom. Så här, va? En helt annan inställning. För han vet att jag står under Kristi beskydd. Ingenting kan hända mig som inte Kristus tillåter. Och därför så ska jag ta varje tillfälle och sätta min tillit till Gud. Och han var med om sådana fruktansvärda saker. Och i efterhand sa han, det var för att jag skulle börja lita på den Gud som uppväcker de döda. Det var det jag predikade om förra gången. Den texten är så stark. Han överlevde den grejen. Och han började också lita på den Gud som uppväcker de döda. Ska vi be tillsammans? Fader i himmelen, jag tackar dig för ditt ord som ger oss såna exempel på tillit till dig, Herre. Jag tackar dig för hur vi ser gång på gång i ditt ord hur människor hamnar i svårigheter långt värre än vad vi är med om. Och hur du låter dem växa i tillit till dig och till slut så räddar du dem. Jag tackar dig också för hur vi ser hur människor ibland i Bibeln dör för sin tro. I hoppet om uppståndelsen. Att du inte kommer att lämna dem där i graven. Herre, jag ber att vi skulle medvetet börja lägga saker i din hand, Herre. Att låta tron bli det som stärker oss när du dröjer med att svara på vår bön, Herre. Att inte tron ger vika då, utan att tron blir ännu starkare, Herre. Herre, jag ber vi också skulle förstå din längtan efter den här tilliten hos oss. Att vi skulle förstå vad som du tänker för oss i framtiden när vi växer i tro på det här sättet. Och Herre, jag tackar dig också för att du ser tro som något som ska växa. Det är ingenting du kräver av oss från början. Utan du ser tro som någonting som ska växa. I Jesu namn. Amen. En sista sak. Ni vet den här officeren som hade stark tro och Gud botade hans son på distans. Det betyder, eftersom Jesus var så häpen över den, att judarna som han hade hjälpt innan hade svag tro. Och ändå så svarade Gud på deras böner och botade dem, så att säga. Så att koppla inte ihop tro för mycket med bönesvar. Det är liksom, tro inte till för att vi i första hand ska få massa bönesvar. Tro är till för att vi ska få en tillit till Gud, för relationen till Gud. För att det är det som är essensen i det kristna livet. Amen. Varsågod Martin.